Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Blev rätten övertygad om att man hade fått någon som säkerligen var tillhörde trollfolket, eller som man brukar säga sedan häxorna, så tillämpade man här i Bohuslän det så kallade vattenprovet. Det vill säga att böden band den misstänkte till händer och fötter och kastade personen i vattnet. Och om den misstänkte flöt så antog man att då hade djävulen gripit in, och det var anledningen till att personen flöt. Sjönk de däremot så var de oskyldiga.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
När Thomas Anderssons fiskeskuta från Mollösund i Bohuslän förliste tillsammans med 7 män sommaren 1669 uppkom snabbt rykten om att trolldom var orsaken till skeppsbrottet. Snart anklagades 4 kvinnor och 2 män att ligga bakom. Efter hårda förhör med tortyr och det förnedrande vattenprovet, där alla som flöt på vattnet ansågs vara skyldiga, dömdes det utpekade till döden och avrättades i april 1670. Händelsen var en av flera trolldomsrättegångar i Bohuslän som hade startat med att Anna i Holta i juni 1669 anklagas för att ha gjort Sören Murmästare impotent med trolldom.
Välkommen Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack ska du ha.
Du är författare till boken En förtrollad värld, förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672. Eller hur?
Det stämmer gott. Den kom förra året.
Ja, väldigt intressant bok måste jag säga. Men jag läser den som en väldigt otäck, jag ska inte säga deckare, det är väl att nedvärdera, men... Jag måste säga att det här är en skrämmande tid, tycker jag, med de här trolldomsprocesserna härjar i Sverige. Men jag tänkte, det är inte där vi ska börja, för det är egentligen temat för din bok egentligen. Det är ju de föreställningarna som faktiskt den förmoderna människan har, hur man ser på världen, hur man ser på det magiska. Så att, vad skulle du säga, på vilket sätt var 1600-talsmänniskans världsbild magisk?
Ja... Det viktigaste skillnaden mellan idag och om vi ser på hur människor såg på världen då är att alla, utan undantag skulle jag säga, räknade med övernaturliga krafter av olika slag. Dels självklart så trodde alla på Gud, det fanns egentligen inga ateister vid den här tiden. Men det var inte bara Gud som kunde styra i världen utan också djävulen på den svarta sidan så att säga. Och sen hade Gud änglar som folk vittnade om att de mötte, och djävulen hade demoner som man kunde träffa. Det tror jag är den viktigaste skillnaden, är att det fanns en medvetenhet om att övernaturliga krafter... grep in i världen och styrde förloppet.
Men det var inte bara knutet till kristendom då, utan det fanns även andra typer av varelser?
Ja, man trodde ju på olika typer av naturväsen, till exempel som skogsrå. Man trodde på andra väsen som maran som kunde rida folk på natten som i någon form av mardrömmar. Det fanns andra övernaturliga väsen som man räknade med fanns i tillvaron.
Men ska man gå så långt och säga att man uppfattade naturen som besjälad?
Ja, det tror jag absolut. Inte om naturen var besjälad, men däremot så såg man naturens lopp. Det tror jag är en viktig skillnad mellan dem och oss då, att för att naturen skulle ha sitt vanliga förlopp så räknade man med att de övernaturliga krafterna skulle vara välvilligt inställda. Om man fick en väderlek som hotade skörden så var det ganska vanligt i den här tiden åtminstone att man tänkte att folket på något sätt hade retat Gud och att det var ett straff för folkets synde. Mm. Det var någonting som kyrkan och kungamakten brukade proklamera i sådana sammanhang. Men man kunde också tro att det var någon trollkunnig som kanske hade åstadkommit en storm eller ett hagelväder som förstörde skörden. Det som skiljer, ska jag säga, en förmodern inställning från våran till synes rationella och vetenskapliga moderna inställning till världen är att i det förmoderna tänkandet så räknar man inte med slumpen. Man tänker sig inte att någonting hände utan någon som helst orsak. Och därför så fanns det en vilja att tolka alla ovanliga saker som kunde hända. Och man försökte hitta orsaker till särskilt ovanliga saker som på något sätt var skadliga eller kanske som var gynnsamma. Mm. Och de här ovanliga sakerna tillskrev man då en orsak. Om det kom ett plötsligt hagelväder som förstörde skörden till exempel så trodde man inte att det var en slump. Medan vi idag vet att vädrets makter är nyckfulla och man kan inte helt förutsäga dem heller.
Men jag måste säga, det som inleder trolldomsprocesserna i Bohuslän, det är ju ett fall där man anklagar en kvinna för trolldom för att en man har blivit impotent. Jag känner att det är ju inga ovanliga saker att män blir impotenta, men att man ändå inte kunde, att det var trolldom är det första man tänker på.
Ja, jag vet inte om det är det första man tänker på. Det ska jag säga också, att alla sjukdomar eller olyckor som hände tillskrev man inte onda människor eller trolldomskunniga. Utan det var i vissa situationer man ansåg att de naturliga förklaringarna inte räckte till längre. Det här är en väldigt speciell historia. Där Sören Murarmästare i Marstrand får besök på natten av en kvinna som hette Anna i Holta och som var känd för att kunna trolldom. Det är viktigt i sammanhanget. Vissa människor hade rykte om sig att kunna magi och hon hade uppenbarligen det ryktet. Och det utspelar sig en scen där i sängkammaren där det är lite svårt att förstå vad som hände, men den här trolldomsbryktade kvinnan som jag uppfattar det, har skämtat med honom och skämtar framförallt med hans hustru när hon lämnar huset och säger att hon har gjort maken impotent.
Så det, alltså ursprunget är, det är inte några lösa bara på, utan det finns liksom en
Ja, hon var där och som man förstår, jag kommer inte ihåg hur de uttryckte det, men hon var med händerna under täcket hos honom. Och riktigt vad som skedde där är svårt att säga.
Ja.
Men det är märkligt att de gick till domstolen i Marstrand och anklagade henne för detta. Samtidigt så hade de varit och bankat på hennes dörr, både han själv och makan under natten, och begärt att hon skulle komma och återställa honom, och det gjorde hon också. Och sa att han fungerade bra efter hon hade besökt honom andra gången. Och det är märkligt att de ändå går till rättegång med det här fallet, för det gjorde man vanligtvis inte, utan det fanns andra sätt att bemöta svart magi och trolldom.
Hur andra sätt?
Ja, det vanliga var som de gjorde faktiskt, att man, tror jag, eller ett sätt att man helt enkelt konfronterade det man trodde hade åstadkommit trolldomen. Och man försökte kanske också ta reda på varför den här personen var arg på en och ville skada. Ett annat sätt var att man gick till någon annan magikunnig och så fick man någon form av motmagi som skulle avvärja det här. Man tänker sig att Sören skulle gå till någon klok nästa dag, som de kallades för, de som kunde vit magi. Och den här kloka personen skulle läsa några formler och viftat lite grann, och så hade han kanske fått tillbaka sin hälsa.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi snackar om det här i slutet på 1600-talet. Det vi brukar beskriva som det lutherska ortodoxin. Ja, det är väldigt strikt uppifrån när det gäller religion. Hur fick man ihop den här tron på magi och allting med att folk var, som du sa, att det fanns i princip inga ateister. Man trodde på Gud fullt och fast. Och ändå så hör man fast vid sådana här... Hur får man ihop det som människa?
Ja, jag tror att det finns olika perspektiv där. Från kyrkans sida så fanns det en väldigt stark tro på att djävulen uppträdde i världen. Man trodde att djävulen låg bakom alla former av verkan som magi fick. Både den vanliga botande magin, den vi kan kalla för den vita magin, men också trolldom. Att om det hände något sånt där oförklarligt som man såg hade ett magiskt ursprung, så hävdade kyrkan att då var det alltid djävulen som hade med sina fingrar i spelet. Vanligt folk däremot tror jag inte alltid tänkt sig att det var djävulen som låg bakom, utan de räknade med att vissa människor hade den här förmågan. Den kunde vara medfödd, eller de kunde ha tillägnat sig den genom att gå i lära hos någon annan som kunde magi. Och efter att ha gått i, som det står någonstans i boken, i skola hos någon sån här trolldomskunnig, så kunde de utöva de här krafterna.
Men hur normalt sett aktiverade man magiska krafter? Eller hur trodde man att man aktiverade magiska krafter?
Ja, vi nu talar om den magin som antingen den skyddande magin, botande magin som de kloka sysslade med, eller om vi talar om den som den trolldom som var den skadliga magin som trollfolket sysslade med, så fanns det olika metoder. I båda fallen kunde det vara vanligt med särskilda ord och formler, som hemliga formler som man hade lärt sig, som man kunde mässa. Det var väldigt vanligt när det handlade om botande magi som kloka sysslade med. Och det kallades för den tiden för signelser. Att man läste vad man uppfattade som magiska ramsor, och samtidigt kanske man också använde sig av handpåläggning eller rituella rörelser och så. Så språket var, och de magiska orden var ett sätt att aktivera. Ett annat sätt var, ska jag säga, också materia som man ansåg hade laddats med magisk kraft som man kunde använda.
Materia, vad tänker du på då?
Ja, man kunde samla. Så något som inte verkar vara helt ovanligt var att man tillverkade, och nu talar jag om svart magi då, att man tillverkade trollpåsar. Små påsar man fyllde med sådant som man trodde hade magisk kraft. Det kunde vara jord från kyrkogård, naglar och andra saker som man tänkte tillsammans skulle bilda någon form av kraft som var skadlig.
Nej, men jag vet, vi har haft tidigare avsnitt här som just handlar om 1600-talet med bödlar på 1600-talet. Och där var ju tydligen en högt eftertraktad vara, kunde vara, om jag inte minns helt fel nu, ett finger ifrån en avrättad och sådana saker.
Det stämmer, visst. Och blod också, tror jag faktiskt. Ja.
Det var oerhört laddat. Ja. Men är det från den här tiden, alla har ju hört liksom ramsan hokus pokus filiokus. Är det från den här tiden, eller vad?
Det sägs att det går tillbaka till de orden, mässorden som prästerna läste på latin när nattvardselementen förvandlades. nu kan jag inte det latinska uttrycket, men det är någonting med hoc. Ljudmässigt låter det, finns det likhet här mellan en kyrklig latinsk fras som prästerna lärde. Läste.
Vi har ju redan berört lite vad som inledde de här trolldomsprocesserna just i Bohuslän. Det var Sören Murare och Anna i Holte där. Som Sören anklagade Anna Holte för att ha tagit hans mandom, eller vad man ska säga. Men hur rullade det på sen då?
Det ovanliga var ju att de anklagade henne och att hon ställdes inför rätta i rådhuset i Marstrand. För vad som hände då var att det ytterligare personer, jag tror det fem kvinnor som kommer till rätten och beskyller Anna för olika former av trolldom. I ett fall skulle hon enligt en kvinna ha ändrat skepnad och dykt upp som en brokig katt i den här kvinnans hem och försökt riva strupen av hennes make och barn. I något annat fall så har hon förstört, enligt en annan kvinna, och förstört för henne när hon skulle baka och brygga. Så klassiska, traditionella trolldomsbrott är det som kommer fram här då. Sånt som vi vet att folk under långa tider hade trott att trolldomskunniga klarade av att göra.
Men det var väldigt förknippat med vardagen. Du sa att brygga öl, baka bröd.
Ja, men det handlade också om liv och död. Hon blev beskylld för att åtminstone orsaka att två män hade dött. En hade... Enligt den kvinna som anklagade henne så var det en man som hade omkommit när ett skepp förliste, en fiskebåt sjönk. Och det skulle hon, Anna i Holta, varit ansvarig för. Och en annan man hade efter blivit ovän med Anna insjuknat och inte haft en frisk dag på flera år sedan och avlidit. Och det menade den här grannkvinnan att det var orsakat av trolldom också. Men jag ska bara säga att det som gör att det sätter igång att det blir en riktig process, det är att När det kommer de här anklagelserna från andra grannar i Marstrand så inser man att det här är nog en verkligt framträdande trollperson man har fått tag på. Men det som gör att det blir en process är att hon efter förhör under en längre tid i fängelse anger och pekar ut en annan kvinna i Marstrand som också skulle vara lika förslagen som hon när det gäller trolldom. Och den här kvinnan som heter Ragnille, när hon hämtas in till rätten så ganska tidigt så börjar hon peka ut ett stort antal andra kvinnor, inte bara i Marstrand utan i Kungälv och på andra håll i Bohuslän. Och då inser rätten här i Marstrand att man har kommit på ett nätverk av trollkunniga, trollfolk. Och då underrättar man guvernören, alltså landshövding för Bohuslän, och sen drar det hela igång.
Men människor som anklagar, vi snackar ju om små samhällen här, Marsan, det bor kanske några 500 människor, eller det är väl i den storleken.
Ja, kan det nog vara,
ja. Så att jag menar, vi pratar ju om små samhällen där alla vet i princip vem alla är. Man måste ju ändå förstå att man måste ju förstå konsekvenserna av en sån här anklagelse, eller förstår man inte det här i början, tror du? Att de kommer ju bli avrättade. Eller hur tänker du kring det?
Jag vet inte om man i början förstod att det skulle leda till dödsstraff, de här första som framträdde inför rätten, men det borde man nog ha vetat. Och det verkar av de här första vittnena mot Anna Holta som att folk är faktiskt rädda för henne och vad man tror är hennes trollkonster.
Så man är helt enkelt rädd för det?
Det tror jag. Men samtidigt så framgår det ju en del vittnesmål att hon umgås ju socialt och har suttit och druckit öl och umgått socialt med andra i byn, så man kan ju inte vara isolerad så. Men uppenbarligen så cirkulerar det historien som gör att de är rädda för henne. Sen ska jag säga att merparten av dem som pekas ut i Bohuslän och de här processerna, det är sådana som rätten tvingar fram anklagelser om. För rätten som driver processen, de är ju hela tiden övertygade om att de har kommit på en sammansvärjning av trollfolk. Och det viktigaste för dem i början är att få den de har börjat förhöra att peka ut andra trollkvinnor eller trollkarlar i trakten. Och så de flesta utpekas inte av sina grannar utan av sådana som redan är förhörda och kanske torterade och känner sig pressade att de måste peka ut någon.
För om vi lite mer i detalj skulle beskriva hur en sån här process i praktiken gick till. Alltså. Hur utredde man brotten? Alltså? Du har redan nämnt tortyr här. Så.
Ja, det följde ofta en likartad utveckling kan man säga. Någon blev anklagad och fick komma ställa sig inför rätta och möta de här anklagelserna. Och i alla fall så förklarar de att de var oskyldiga till det. Men det brukar ju inte rätten nöja sig med. Ibland tog man också in, om det var en som man redan hade fängslat som pekade ut en annan kvinna eller man, så lät man ibland dem konfrontera så att den som hade pekat ut kom in till rätten och fick upprepa sin anklagelse ansikte mot den andra. Sen fortsatte man med förhör och blev rätten övertygad om att man hade fått någon som säkerligen var tillhörde trollfolket eller som man brukar säga sedan häxorna. Så tillämpade man här i Bohuslän det så kallade vattenprovet. Det vill säga att böden band den misstänkte till händer och fötter och kastade personen i vattnet. Och om den misstänkte flöt så antog man att då hade djävulen gripit in och det var anledningen till att personen flöt. Sjönk de däremot så var de oskyldiga.
Men man fiskade upp dem igen eller ifall de sjönk?
Ja, men det märkliga är att alla flöt alltid och det är kanske inte så märkligt utan det är väl en naturlig instinkt att man vill inte ligga kvar på botten om man kastas i vattnet. Men de har formulartade beteckningar för detta protokollet. Hon flöt som en gås eller hon flöt som plankor på vattnet och så vidare. Det är en spännande episod i sammanhanget är att det framkommer efter ett par år att befolkningen i Marstrand, de hade börjat tvivla på detta att alla som utsattes för vattenprovet, att alla flöt, så de hade börjat pröva med sig själva i smyg då. Det var kvinnor som hade bundit väninnor och kastat i vattnet. Det var män som hade bundit kamrater och kastat i vattnet. Det var män som hade kastat sina makar i vattnet. Det verkar vara ett omfattande folklig experimentverksamhet det här. Ja. Och det här nådde ju rätten och så därför kunde de inte neka till det. Men de berättade att alla hade sjunkit som stenar då.
Självklart.
Och någon hade blivit väldigt sjuk efteråt också. Men det vittnar ändå om att man tvivlar på det här att alla verkligen som prövades på vattnet skulle flyta. Och man trodde att böden hade något knep i de höll i repet och så vidare.
Men du beskriver ju det här också som en otroligt förnedrande process för den inblandade då. För det här är väl med publik, misstänker jag.
Jag tror att det bidrog mycket till att knäcka försvarsviljan hos de anklagade. För att därför man tänker sig, de här rannsakningarna skedde till exempel i Marstrand eller i Kungälv eller i Mollösund på Orust. Och då samlades ortsbefolkningen, det var ju en stor tilldragelse att se vad som hände. Och om man då ansågs bli flytande så hade ju man på något sätt stämplats i de andras ögon som trollkunnig. Och dessutom var det att bara bli berörd av en bödel, att en bödel la sin hand på en, ansågs allmänt vara stigmatiserande och skamfyllt.
Mm. Ja, böden var en oerhört föraktad figur i den här tiden.
Ja, alltså. Och om man kom i beröring med döden så blev man också smittad av hans skam kan man säga. Men jag ska fortsätta processen. Alltså, först förhör och sedan ofta vattenprov här i Bohuslän. Och sen tar man upp förhören igen och rätten gör ju protokoll i det jag kan dra nytta av som historiker. Men de använde rätten och kunde de peka på om de gjorde några medgivanden så kunde de peka på detta och läsa upp tidigare medgivanden och använda det under framtida förhör. Och om de till slut ändå inte fick bekännelser som de var nöjda med så använde de böden för att tortera fram bekännelsen.
Vad snackar du om för typ av tortyr? Alltså, har du någon bild av det?
Nej, inte mer än att tumskruva nämns i något tillfälle. En annan form av tortyr var helt enkelt att man höll dem vakna under nätterna. Man förhindrade dem att sova eller att man gav dem inte tillräckligt med mat och så vidare. Men jag ska bara säga att i början av processen så dröjer det ett tag innan man använder sig av tortyr. Däremot i slutet, de mer kusliga processerna är de som sker i norra Bohuslän under de senare åren av processerna. Det är en lagman som är den som driver processerna i många fall. Och han ser till att de sätter in tortyr ganska snabbt och därför får han väldigt snabbt bekännelse som leder till dödsdomar.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Att man anklagade andra i närsamhället för när man blev utsatt för de här hårdhänta förhören och sånt. Är det tortyren, tror du, som är förklaringen? Eller ser du någon annan förklaring till att... För att det var ju som en självförstärkande process. En blev anklagad och den anklagade ett antal personer och de i sin tur anklagade andra människor. Eller hur?
Jo, det blir som en självgående process efter ett tag. Och jag tror att i många fall så är de här utpekarna, eller i de flesta fall så beror det helt enkelt på att rätten kräver de ger sig inte förrän de pekar ut någon annan. De brukar till en början kanske peka ut sådana som redan är utpekade av andra eller som kanske redan är avrättade. Och sen när jag tittat på de som då kommer inför rätta genom att de utpekas på det här sättet, så visar det sig att, eller framkommer i protokollen, att åtminstone hälften av dem verkar ha ett rykte om att kunna trolldom. Så att de har väl inte helt pekat ut på måfå, utan de har väl, för det var så att folk, det fanns ju de som var kända för att kunna magi, och de har pekat ut i flera fall sådana som hade ett sånt rykte. Men i andra fall kan man tänka sig att de faktiskt pekade ut någon ovän också. Mm. Och det finns ett fall där en kvinna i Marstrand pekade ut en av de ledande rådmännens hustrur, eftersom den här rådmannen var orsak till att hon hade blivit angiven, tyckte hon. Och då så, det säger hon av tillfället, ska jag dö, ska hon också dö. Alltså det var någon sorts rättmätig hämnd mot rådmannen som hade gjort så att hon blev anklagad.
Vilken roll spelade prästerna i de här processerna?
Det är olika. Det finns vissa präster som verkar ha en framträdande roll. Framförallt under processerna i Mollösund så är den här Lars som en präst som han deltar i förhören, och han besöker uppenbarligen de anklagade i deras fängelse och försöker locka fram bekännelse. Han deltar också under tortyren, alltså han är närvarande under de pinliga förhören för att lyssna till bekännelse. Han är aktiv. Det finns andra präster som håller sig i bakgrunden, så det varierar. Och så är det också i övriga Sverige med häxprocesser, att det finns präster som agiterar mot jakten på häxor, och det finns sådana som aktivt deltar i den.
Men jag kan ändå inte förstå, för att när man läser din bok så är det ju väldigt, det är oftast väldigt fantasifulla berättelser hur den här trolldomen har gått till och magin och allting. Viss fantasi måste man ändå ha, men är det tortyren, eller hur jag har ändå svårt att förstå hur en människa kommer med så här utvecklade historier när man vet att resultatet bara kan bli en sak, avrättning för trolldom helt enkelt. Liksom, hur förklarar, är det den här världsbilden som den magiska världsbilden som gör att folk faktiskt tar fram såna här väldigt fantasifulla och avancerade historier om hur det har gått till när de har sänkt den här båten eller sådana saker?
Ja, det är en speciell och sällsam historia med skeppsbrottet utanför Mollösund, eller utanför Orust. Där kan man ju följa hur berättelsen successivt byggs ut, och då deltar ju rätten genom sina ledande frågor men där finns det ju sällsamma inslag, som att de anklagade skulle ha förvandlat sig till fåglar, och det anges vilka typer av fåglar det handlar om, och i fågelgestalt flygit ut i fiskebåten och sänkt den och sen återvänt i fågelgestalt till fastlandet. Vissa berättelser efter långa förhör och tortyr kan det bli ganska stereotypa berättelser, ska jag ändå säga. Att, för rätten hade en mall för man trodde det gick till när människor slöt pakt med djävulen, som var det brottet som rätten främst var intresserad av. Och den mallen ingick att de här trollfolket hade blivit gått i pakt med djävulen, ofta genom en måltid, och de hade blivit inskrivna med sitt eget blod i hans bok, och de hade deltagit i fester tillsammans med andra trolldomskunniga.
Så det är ledande frågor som leder till...
Ja, när det gäller de berättelserna skulle jag säga att det är det. De kommer oftast på slutet av processerna. Och under slutet av förhören. De berättelser som de vittnena kommer med och som de anklagarna kanske bekänner. Det är ju så här märkligt, till exempel i den första historien när en kvinna anklagar Anna i Holta för att hon kunde ta skepnad av en brokig katt.
Där reagerade jag också.
Ja, och det är just en brokig katt också. Det är väldigt detaljerat. Det vittnar om att det fanns ju den föreställningen att vissa människor kunde byta skepnad. Och det är klart att för oss är det väldigt märkligt.
Ja. Du nämner också i din bok något exempel på någon kvinna som blir väldigt förvånad över att det är fel med magi egentligen. Vi pratar ju både om svart magi och vit magi här. Jag menar, kan det vara så att de faktiskt ägnade sig åt trolldom fast de kanske inte hade sänkt de här båtarna eller...
Ja, det tror jag.
Ja.
Alltså, dels så måste man vara klar över att det vi kan kalla för vit magi eller botande och skyddande magi, att det var någonting dels fanns det specialister, som jag sa tidigare, som kallades för kloka, både män och kvinnor, som man kunde uppsöka om man var sjuk eller om man hade drabbats av vad man trodde förbannelse eller trolldom av de som kunde den svarta magin. Och det lever ju kvar fram i vår tid, detta med kloka som kan bistå på magiska sätt. När det gäller den skadliga magin, det som de kallade för trolldom på den tiden, och som i det folkliga perspektivet handlade alltid om att någon med magiska krafter kunde skada människor eller djur och så, så tror jag nog att det fanns vissa som ägnade sig åt detta. Det är ett fall i Marstrand till exempel där en kvinna som heter Marit Byskrivare, alltså det betyder att hon hade varit gift med statsskrivaren i Marstrand, hon erkände slut att hon hade ägnat sig åt kärleksmagi, vilket inte var så ovanligt heller, och det räknas som trolldom då, men det var inte på samma sätt som annan svart magi. Hon bekände att hon hade gjort en trollpåse och kastat på vägen där en präst skulle gå som var förtjust i när hon var ung då. Mm. Tyvärr hade det varit en annan person som redan var gift som gick förbi påsen, så att det misslyckades. Men det vet vi att det här, sån typ av trolldom, det förekom. Skyddsmagi kan man se också förekom, att när man skulle göra viktiga saker, så för att inte det skulle skadas av de som sysslade med trolldom, så kunde man ha olika formler man läste när man tjänade smör till exempel, eller när man skulle brygga öl eller när man skulle baka bröd. Men sen har vi detta med den skadliga magin, alltså trolldom, och denna Marie Byskrivare som jag nämnde tidigare som är på med kärleksmagi. Det är en spännande vittnesberättelse från Marstrand där när flera kvinnor berättar om hur hon en kväll hade smygit fram till en grannes port och stoppat en påse på kvällen under rännstenen framför huset. Och detta ser kvinnan som bor där, och hennes tjänstefolk ser det. De rusar ut och det är ett uppträdande och ett gräl på gatan här i Marstrand under kvällen. Och man hittar påsen nästa dag och den visar sig innehålla lite mystiska saker som naglar och så vidare. Och det finns ju bevarade såna här trollpåsar från andra fall också som och de är ju uppenbarligen gjorda för att skada någon. Så det får vi tänka oss, att vissa kan ha tillgripit svart magi när de ville skada sina ovänner eller fiender.
Mm. Vilken roll spelade, för det är ju också ett sätt för oss att förstå hur människornas föreställningsvärld var vid den här tiden i slutet på 1600-talet. Hur drömmar finns ju med i de här protokollen, i de här rättsprotokollen. För allting som du har skrivit från, eller en stor del av det utgår ju från rättsprotokoll. Då. På vilket sätt, hur såg man på drömmar som vittnesmål? För det tas ju upp i rättsfallen.
Mm. Det är egentligen så det började. Mitt arbete med de här processerna, det var att jag läste protokollen för, jag tror det är nästan 15 år sedan nu, i samband med att det var en student som ville skriva en uppsats om häxprocesser. Och när jag läste protokollen så reagerade på att det var ett par kvinnor som berättade om nattliga drömmar. Och i något fall så verkar inte drömmarna särskilt märkvärdiga med våra ögon betraktade. Men uppenbarligen så trodde både kvinnan som berättade om sin dröm och rätten att det här var kontakten med övernaturliga krafter. Så då gick jag igenom protokollen i sin helhet och letade efter alla gånger drömmar berättades.
Mm. Så det var din ingång i ämnet?
Ja, det var det. Mm. Och det blev kapitel i boken sen som heter Dröm och verklighet. Och vad jag lyfter fram där är att det är några fall där kvinnor till slut måste bekänna någonting efter att rätten har förhört dem kanske i flera dagar och kommer med sina ständiga frågor. Så berättar de om drömmar de har haft och de säger uttryckligen att det var under natten när de sov som de drömde. Men i och med att de tar fram detta som en bekännelse så verkar de själva ha fruktat att det som hände i drömmen innebar på något sätt att de hade varit i kontakt med övernaturliga krafter. Och rätten uppfattar också de här drömberättelserna som att det egentligen handlar om bekännelse och någonting som har hänt i verkligheten. I någon form av verklighet.
Mm. Men när man läser de här drömmarna, som är, det är ju precis som du säger, det är ju den typen av drömmar man har som är, jag menar, den vanliga logiken bryts ju sönder liksom.
Ja, den första är ju faktiskt en dröm, och det var den som fick mig till att bli intresserad av de här protokollen. Den har inga, som vi säger, diaboliska element. Det finns ingenting om djävulen eller trolldom egentligen med, utan det handlar om en kvinna som drömde att hon flög över en äng och sedan upp på ett högt berg, och när hon stod på berget så såg hon att nedanför henne var en djup sjö, och då drabbades hon av svindel och kastade sig tillbaka mot bergssidan. Och sen försvann det.
En dröm som jag säkert har haft hundratals gånger själv, liknande teman.
Ja, med moderna ögon så är det ju ingenting märkligt med den drömmen. Men det finns ju en avslutning, hon säger att hon gjorde korstecknet och då försvann det. Och det tolkar jag och den tidens lyssnare till drömmen också som att när man gör korstecknet så har man uppenbarligen trott att det fanns onda krafter i närheten. För det var ett sätt att skydda sig mot djävulen. Så det signalerar att hon trots allt oroar sig för att under flygturen och där hon hamnar på något sätt mötte hon onda krafter då. Sen en annan dröm är lite mer makaber. Någon kvinna som drömmer att hon svävar upp i luften och att det var en docka som visade sig för henne och bet av huvudet på dockan och sen svävar hon upp i luften. Den är lite märkligare. Mm.
Men ändå, jag menar, det är ju ingenting du skulle må jättedåligt av.
Nej, nej. Den här kvinnan mådde ju så dåligt så att hon drabbas också av yrselkänslor. Nu får rätten inte berätta om en fortsättning på drömmen som skulle inneburit att hon hade flugit på ett brunt lamm till en fest med djävulen någonstans i Bohuslän. Och den delen av drömmen, den stämmer ju mera med hur rätten ville att bekännelserna skulle se ut. Men det verkar som kvinnan framförallt hakar upp sig på den första delen av drömmen när hon hade bitit huvudet av en docka. Och hon berättade att hon mådde dåligt efteråt och hade inte yrsel, utan hon pratade om skakningar, tror jag, darrningar. Och till slut så går hon till sin präst. Och det märkliga är också att den här drömmen hade hänt 26 år innan hon förhördes, så det var ju långt tillbaka i tiden. Och fortfarande så var det en händelse i hennes historia som hon skrämdes av och tyckte var viktig. Mm. Men hon hade gått till prästen som var en klok själasörjare. Så han hade lyssnat på hennes berättelse och sen hade han läst för henne i Bibeln, och så hade hon fått ta nattvarden och sen försvann det så. Mm.
Om vi tittar på de som anklagades, du sa att de flesta har haft rykte om sig och hålla på med trolldom. Men finns det några andra sätt som särskiljer dem från övrig befolkning?
Framförallt är det ju att det främst är kvinnor som drabbas. Det är, och så var det överlag med häxprocesser i Europa. Det brukar vara 80% kvinnor, men i varje process är det också några män som avrättas. Och så är det också här, men framförallt kvinnor, och Det är svårt att få fram uppgifter om allas sociala tillhörighet, men det verkar vara en övervikt för äldre kvinnor också här.
Så äldre kvinnor, det är det mest utmärkande egentligen?
Ja, man ska se, visst, men det finns också unga kvinnor, det finns ett par äldre män. En som ansågs vara kanske en av de rikaste bönderna på Orust. Och, någon annan fall är det en fiskare i Mollösund, en manlig sådan.
Men det här, vi snackar ju om ganska små samhällen här, med några hundra, alltså de tätorterna, det är några hundra liksom, hushåll kanske. De här processerna, jag menar, det måste ju varit genomgripande, det måste ju vara det största som har hänt i de här samhällena på säkert hundratals år. Hur påverkade det de här samhällena? Jag menar, hur påverkade det sammanhållningen och tilliten mellan människor och sånt?
Jag har inte följt upp, så jag vet inte hur det gick i de här samhällena, men det är ju märkligt att när någon blir anklagad så dyker upp historier som har tydligen cirkulerat och gått rykten om personen i decennier kan det handla om. Det är till exempel en av männen i Mollösund som blev anklagad. Och då kommer det fram att för flera decennier sedan när han var ung så hade han haft en magisk pipa som gjorde att de kunde få vind i seglen när det var stiltje och de hade varit ute och fiskat. Och den här historien har levt kvar då i flera decennier och den kommer upp till ytan under processen. Så det ingick på något sätt i bilden av honom att han hade hade en magisk förmåga. Jag har inte tittat på vad som hände efteråt, men däremot så är det två historiker, Linda Oje och Marie Lennersand, som gjorde ett spännande projekt för några år sedan. Och skrev en bok som heter Livet går vidare, och de undersökte hur såg det ut i Dalarna, där det var mycket mer omfattande processer. Det kunde vara, det handlade om hundratals personer som deltog i processen, antingen som vittnen eller som anklagade. Och de tittade på hur gick det för de anklagade efteråt. Blev de uteslutna ur samhället eller kunde de återintegreras? Och deras resultat är att samhällena faktiskt läkte efter de här trauman som det var. Och de har följt anklagare som inte blev avrättade, att de kunde återintegreras. De kunde till exempel bli gifta eller de kunde uppträda som faddrar och så vidare. Så de blev inte utstötta ur samhället.
Men vi ska väl säga det att de flesta som anklagades för trolldom blev avrättade?
Ja,
generellt sett.
Ja, det kan man nog säga. I och för sig, när det gäller Bohuslän så har vi ett 60-tal som är inför rätta anklagade och 28 av dem blev avrättade, och sen tror man att ett 10-tal avlider under processen också av de svåra villkoren i fängelset eller i ett par fall genom självmord. Så man kan räkna med kanske 40 av de här 60-talet avled, så det är en hög procentsats.
Men det är ändå några som frias.
Ja,
just det. Hur skilde sig rättegångarna, eller hur skilde sig häxprocesserna i Bohuslän mot, du har redan nämnt det nu, i Dalarna, Norrland och Stockholm är väl där de stora processerna var i Sverige. Fanns det några skillnader mellan
dem? Ja, det finns viktiga skillnader mellan de här. De i Uppsverige, i Dalarna, Norrland och Stockholm, de präglades av att det nästan alltid handlade om ett brott som kallades för barnaförande. Att trollfolket anklagades för att de hade tagit med sig barn till Blåkulla. De berättelserna finns inte alls i Bohuslän. Och det medförde i sin tur att det fanns en mycket starkare folklig oro och en stark opinion i Dalarna och Norrland. Där oroliga föräldrar krävde att myndigheterna skulle ingripa och drev på, kan man säga, processen. Det är också många fler som anklagas och avrättas. Det handlar om tusentals vittnen när man går igenom Dalarna och Norrland. Och man tror att 240 personer avrättas under en ganska kort period från 1668.
Bara i Dalarna?
Norrland. Stockholm också.
Ja.
Norrland, Dalarna och Stockholm. Och det är under en kort period från 1668 till 1676 ungefär.
Alltså, det är ju Jag menar, det är skräckfylld läsning tycker jag när man läser de här häxprocesserna. Det känns ju som alla det som vi tänker på, på rättssäkerhet, allting sånt sätts ju åt sida. Men det finns ju exempel från Dalarna där man har små barn som mot betalning pekar ut människor vid kyrkor och sådär.
Jo, det är kusligt. Och nu har jag inte forskat om det, så ska jag inte uttala mig för mycket om det. Men det är ju ett känt fenomen att det var så kallade visgossar som uppträdde som vittnen och som i vissa fall mot ersättning kunde stå i kyrkporten och peka ut personer som sa att de hade träffat i Blåkulla. Så det måste ha varit en väldigt kuslig situation.
Men du, varför är det just vid den här tiden då, 1668 brukar man säga till 1676, varför är det just då häxprocesserna kulminerar i Sverige? För att det här har ju funnits sedan 1400-talet nere i Europa egentligen.
Ja, det är en väldigt knepig fråga att svara på faktiskt. De stora processerna i Europa är nog egentligen från mitten av 1500-talet fram till mitten av 1600-talet, skulle jag säga.
Men Sverige ligger efter, kan man säga.
Ja, men det är generellt så att de stora processerna börjar Tyskland och Frankrike, Spanien, Italien, nere på kontinenten. Och sen kan man se hur processerna sprider sig runt i Europa, så att periferin som ändå Sverige tillhör vid den här tiden, där är processerna senare. Och samma sak i Östeuropa, är det ytterligare en fördröjning i tid. Varför det sker just då?
Men är det de intellektuella som sprider det? För jag kan tänka mig, det här är ju en tid när vi har boktryckarkonsterna införts, intellektuella runt om i Europa kommunicerar med varandra. Eller varför sprider det sig överhuvudtaget egentligen från land till land? Det skrivs väl böcker om det här med häxor och hur man... Det finns exempel på böcker som man använder. Det finns en väldigt känd bok som kallas Häxhammaren, där man... som är en slags manual hur man bemöter det här med häxeri och så.
För att det ska bli riktiga stora häxprocesser så krävs det att det finns en allmän uppfattning om att de trolldomskunniga, att häxorna som man brukar säga, hade...
Vi ska säga det att man, på den här tiden pratade man inte om häxor.
Nej, i Sverige så kom ordet häxa in i slutet på 1600-talet. I slutet på de här processerna. Men det man sa var vanligen då trollpacka, trollkona, trollkar eller trollfolk. Och det är trolldom det handlar om. Men, och det är en uråldrig föreställning. Alltså att vissa kunde skada med hjälp av magi och det man kallar för trolldom. Den föreställningen kan vi spåra långt tillbaka i tiden. Och den finns ju i de flesta och funnits i de flesta kulturer. Och den levde kvar efter häxprocesserna också, kan man säga. På landsbygden åtminstone. Men det som krävs att det ska bli en process, det är att föreställningen finns också att de trolldomskunniga häxorna har slutit en pakt med djävulen och att de ingår i en sammansvärjning mot de kristna. Och den föreställningen, den börjar växa fram i Europa under slutet av 1400-talet. Och den slår igenom, kan man säga, på 1500-talet i Tyskland och på kontinenten helt enkelt. Det verkar som att just den bilden av trolldom inte har fått något bredare genomslag i Sverige för i slutet på 1500-talet eller under början på 1600-talet. Och... Alltså kyrkliga ledare och också världsliga ledare kände ju till processerna på kontinenten och intog en skeptisk hållning i flera fall.
Men finns det en koppling till reformationen här? Eller?
Allmänt gör det nog det. Det finns inga direkta, det är det som är knepigt, det finns inga direkta enkla förklaringar, men på ett allmänt plan så har reformationen rört om i Europa med motsättningar. Plötsligt har man splittrat kristenheten i två eller tre olika konfessioner som bekämpar varandra. Och det här, de religiösa striderna gör ju att både kyrkliga och världsliga myndigheter är mer uppmärksamma på vad det finns för föreställning hos folket. Och det skapar en religiös oro, så det bidrar säkert.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? And your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men som i Sverige så är det ju ändå relativt begränsat i tid när de här stora häxprocesserna pågår. Vad är det i slutändan som gör att de stoppas?
Det är ju inte att folk slutar att tro på häxor eller på trolldom, utan...
Det handlar ju om några år här.
Ja, visst. Ja. Utan det är ju, tror man framförallt, juristerna som börjar bli tveksamma till utdöma dödsstraff på såna här svaga grunder som det egentligen handlar om. Och man bröt ju mot egentligen rättstraditionen när man tillät barn att vittna. Men sen så är det hela tiden finns det sådana som tvivlar på berättelserna. Både jurister men också vissa präster som menar på att det här är bara illusioner och någonting som djävulen inbillar folk för att splittra människorna och hetsa dem mot varandra.
Mm. Så man använder djävulen också emot häxprocessen?
Det kunde man göra. Men det man allmänt anser, både när det gäller processerna i Sverige men också generellt sett i Europa, det är att det är de som skulle döma som blir mer och mer tveksamma till döma till döden på sådana svaga grunder. Då.
Mm. Så det är juristerna egentligen som reder upp det här?
Ja. I Sverige så är det ju, stoppas ju processerna när de kommer till Stockholm, och då är det en kommission som en grupp som tillsätts för att gå igenom de anklagelser som har kommit fram där. Och i den kommissionen så ingår dels jurister men också några unga präster som verkar ha spelat en framträdande roll i att tvivla på bekännelserna. Och man misstänker, vilket man har gjort på andra håll också under processen, att barnen, för det handlar om barn som vittnar om och pekar ut vuxna som tagit dem till Blåkulla, att barnen i själva verket ljuger och medvetet fantiserar ihop de här berättelserna. Och man lyckas få några barn till att erkänna att de har hittat på det hela. Mm. Och det är egentligen, kan man säga, det som stoppar de stora processerna i Sverige. För då bör man inse att och man får fler och fler av de här barnvittnena till att berätta att de har hittat på det hela.
Och, vad hände med de barnvittnena sen då?
Ja, de blev ju straffade.
Avrättade?
Nej, men de blev väl pryglade, antar jag. Mm. Utvisade från staden, tror jag också. Några av dem kom ju från Norrland. Men man inser att det, man har avrättat oskyldig också, och då blir man mycket mer försiktig. Mm. Mm. Sen tror jag allmänt sett att vad man lärde sig från myndigheternas sida, det är att sådana här processer blev till slut okontrollerbara. De hade en inneboende kraft att bara fortsätta och bli större och större. Och det tror jag att därför fanns det uppifrån en vilja, tror jag, att avbryta processerna. Jag kan inte belägga det att det är så precis i Stockholm och i Sverige 1676, men jag vet att det fanns när rapporterna om trolldom i Dalarna nådde riksrådet då, som var regeringen, när kungen var omyndig, så fanns det i riksrådet personer som agiterade för att man inte skulle ingripa mot detta, och man kunde då utgå från sina erfarenheter från Tyskland, där Sverige också hade provinser. Och det finns någon som säger i riksrådet att det bästa är att inte ingripa i sådana här fall, för börjar man röra i det hela så blir det bara större och större. Mm. Och det är bara illusioner som vi inte ska, och fantasier som inte vi ska bry oss om. Men sen kommer det så starkt tryck från Dalarna att man bestämmer sig ändå för att ingripa i det hela. Men de här diskussionerna visar att man från överhetens sida vid den här tiden, fanns det de som insåg att det är destruktivt att starta processen, för det blir bara till slut en okontrollerbar process.
Mm. Men om man har sett, jag har sett i litteraturen exempel på att man säger att, för det var ju Tyskland var ju kanske den delen av Europa som drabbades hårdast av häxprocesser. Jag har sett förklaringsmodeller på att det beror på att man hade svag statsmakt där och sådana saker. Finns det någonting i de typen av resonemang, tror du? Att man inte hade, man hade inte högsta domstolar och sådana saker på samma sätt i de här små furstendömena?
Det tror jag stämmer. Det finns sådana exempel där processerna blir mycket, mycket mer omfattande än vad de blev i Sverige och jämfört med Bohuslän. Där det handlar om att det fanns bara en rättsinstans och kanske en svag centralmakt också.
Mm. För vad som förvånar mig lite med de häxprocesserna är ju också att när man tittar på vanliga rättsfall på 1600-talet, så det är dödstyp för hor och sånt. Vi har haft flera avsnitt här om rättsprocesser där man har dömts till döden för hor. Men där är det ju relativt stor andel som frias i högre instanser. Men det verkar inte riktigt gälla när det gäller häxprocesserna och trolldomsmålen, som vi kanske ska kalla dem egentligen, att man frias i högre instanser. Hur tänker
du kring det? Det är lite märkligt att det är så till en början att hovrätten i Sverige, som är den överrätten, att de godkänner dödsdomar som kommer från de här fallen från lägre rätt och från tingsrätten eller häradsrätten. Men man kan märka hur just hovrätten börjar bromsa under när processerna avtar. Så kan man,
men inledningsvis
se,
så har man ingen hämmande effekt.
Nej, och det är märkvärdigt faktiskt. Och, Bengt Ankalo, som är den som har forskat mest om svenska häxprocesser, han menar att hovrätten agerar ganska slarvigt och deras domar i de här fallen var väldigt hastigt tillkomna och inte genomtänkta. Och bröt också mot rättstraditionen. Mm. Men sen efterhand så blir hovrätten mer skeptisk. Mm.
Vi började den här podden med egentligen att diskutera människornas magiska föreställningsvärld. Och hur länge till levde den här, det som vi pratar om, att om man tror på massa olika väsen och magi och så. Hur länge levde den typen av föreställningar kvar hos människorna?
Jag tror jag levde kvar väldigt länge. Och man kan hitta spår och det kanske... Det är inga problem att hitta spår av det i folkminnesupptäckningar som etnologerna gjorde på början på 1900-talet. Och det, ja, det,
så även på 1900-talet så...
Ja, jag vet inte om man trodde på naturväsen som näcken och skogsrået. Men däremot så tror jag att det fanns föreställning om att vissa hade magiska krafter och särskilt de här som jag kallar för kloka då, som man kunde uppsöka, som kunde bota sjukdomar eller hitta försvunna djur och försvunna saker. De anlitades i hög utsträckning under 1800-talet och 1900-talet tror jag också. Mm. Kanske än idag.
Mm. Men det borde väl rimligtvis ha dämpat lite lusten att utöva magi här när man avrättar liksom hundratals människor för just trolldom.
Ja, men det var ju då under den här korta perioden på 1600-talet som man gjorde det. Det finns några enstaka fall i början på 1700-talet, men det dödsstraff för trolldom kommer också avskaffas senare. Det är nog så att en del kloka kan man nog ha tänkt att de även kunde göra skadlig magi, att det fanns en viss rädsla för också för de kloka. Men framförallt så fyllde de funktionen att kunna erbjuda bot och sjukdomsbot bland annat. Och de fyllde en funktion i en tillvaro där det inte fanns mycket sjukhus och läkare. Och en del av de här kloka, det gäller både män och kvinnor, hade säkert också kunskaper om naturmedicin. Som det var inte bara magi det var frågan om, utan de kände säkert till läkeväxter och så vidare.
Mm. Ja, men jag vet, jag har ju min mormor. Hon berättade ju om, hon föddes i början på 1900-talet, hon lever inte längre, men hon hade väldigt livfulla berättelser om hur det fanns människor som stoppade blod, som hon kallade det. Hon var från Norrland. Att man då med, jag vet inte riktigt hur det gick till i praktiken, men det var på distans då man kunde stoppa någon som låg och blödde någonstans.
Det är känt. Och det lever kvar under 1900-talet, absolut.
Ja, här snackar vi tidigt 1900-talet.
Ja, jag tror det lever kvar längre än så faktiskt. Att kunna stämma blod, det är en speciell magisk förmåga. Mm. Och till och med jag läst något exempel på hur någon kunde göra det via telefonsamtal också.
Kanske via internet.
Men det finns väl fortfarande sådana som anlitar som synska för att leta reda på försvunna saker.
Just det,
och så.
Just det. Vi kanske är mer magiska än vi vill erkänna.
Ja, kanske det.
Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet. Ett stort tack för att du ställde upp den här intervjun idag.
Tack så mycket.
Om ni är intresserade här så måste jag verkligen rekommendera boken En förtrollad värld. För moderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672 av Göran Malmstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.